Jesus Kristus, det som sig bör att du växer till och att vi förminskas. Vår gamla kötsliga natur vill inte ha det så. Men ändå när det sker så upplever vi en sån väldig lättnad. En frigörelse från krav och förväntningar, från ansvar och tyngd. Vår pånyttfödda människa gläder sig över att du har tagit bördorna och att du lyfter av dem också nu. Herre, vi tackar dig. Amen. Ja, vi håller ju på att se hur vännerna i Galatien har det. Vi har ju konstaterat att de mådde inte så där förfärligt bra. De bet och slet i varandra, så det var fara värt att de skulle göra slut på varandra. Och det låter ju inte så roligt. Och var det säkert inte heller. Och vi blev lite förvånade när vi konstaterade hur dessa konflikter hade uppstått. Det hade blivit ett litet tillägg till läran. Det hade kommit människor och sagt att det är nog bra med Jesu försoning och det är nog bra med rättfärdiggörelsen genom tro. Men ibland så ska man se upp när folk kommer med ett litet men. Och det där, det ligger ju i luften, du vet, man kan höra ibland folk säga att ja, du är ju en så tjusig och trevlig och rar och vänlig och härlig och underbar människa. Och så tänker man, när kommer nu det här männet och vad kommer efter det? Ett litet män. Och höjdpunkten på ett sätt i det här brevet är ju 3:e kapitlets 2:a vers. Där Paulus riktigt trycker upp församlingen mot väggen och säger, svara mig på en enda sak. Var det genom att fullgöra lagen som ni fick anden, eller genom att tro på vad ni fick höra? Nu har vi haft flera bibelstudier redan och granskat det här begreppet rättfärdighet. Vad vill det säga att du och jag är rättfärdiga? Hur fungerar denna rättfärdighet? Ja, vi har sett lite grann. Den fungerar som en ström av nåd som ständigt måste få lov att gå igenom oss. För du och jag, vi är som månen. Vi lyser med lånat sken. Och så fort som det blir solförmörkelse så slocknar månen. Eller rättare sagt, månförmörkelse blir det förstås. Fast det är solförmörkelse när man står på månen. Ja, det blir det. Månen har inget eget ljus, och så fort som något skymmer ljuskällan för månen så slocknar den. Det är din och min rättfärdighet. Vi blir inga lysmaskar, vi blir månar. Och det räcker med en stackars liten omskärelse eller någon annan liten prestation av något slag. Tunna slöjor kan det tyckas, men ogenomträngliga. Plötsligt så når inte ljuset in i vårt innersta längre, och inget ljus strömmar ut. Så var det i Galatien, och så har det varit många gånger sedan dess. Flera personer har kommit fram till mig när vi har stått i matkö där inne och sagt att ja, det är ju härligt att vi får gå igenom så här djupa saker. Och jag känner mig nästan bedrövad när ni säger så. Det här är ju de första grunderna. De allra första grunderna. Om vi inte har förstått det här, vad kan vi då förstå istället? Och att jag tar upp det här beror bara på att jag vet av dyster erfarenhet, vi har inte förstått det här. Och undra på att vi mår som i Galatien. Nu har vi alltså fått konstatera att ordet rättfärdighet betyder egentligen ganska mycket annat än vad vi trodde. Och det är ju intressant. Nu blir vi alltså rättfärdiggjorda av tro. Låt oss titta på ordet tro. Vi kanske bara tror att vi vet vad tro är. Det är inte alls säkert att vi riktigt har trängt in i vad det ordet står för. Och det kanske också kan vara värt en mässa. Vad är tro? Som jag har sagt förut är det så här med väldigt många av de här grundläggande begreppen. Att de är mycket innehållsrikare i grundtexterna, både hebreiskan och grekiskan, än i svenska. Och i de flesta moderna språk. Och därför så kanske man ibland får läsa om ett och samma ord på många ställen. För att se liksom bredden av vad det innehåller. Låt oss göra ett litet försök med ordet tro. Vi går till Romarbrevet 1 och börjar där. Så får vi direkt en liten fingervisning om att ordet i grekiskan har en större betydelse än vad vi idag ger det i svenskan. Romarbrevet 1, verserna 16 och 17. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tro. Häromdagen sa jag att det står egentligen i grekiskan att i evangeliet uppenbaras nämligen Guds rättfärdighet. Och när jag vågar tro att Gud är så god, så börjar hans nåd, hans för mig fullständigt oförtjänta kärlek, att strömma in i mig. Men så står det så här. Om denna Guds rättfärdighet, den är genom tro till tro. Eller som det står i gamla översättningen, av tro till tro. Och det där det slinker vi förbi och tycker det var ju väldigt vackert formulerat, men det kanske inte betyder något särskilt. Eller det kanske det gör. Who vet? Jo, se, allting betyder något hos Paulus. Det brukar ju ibland heta så här efter käre gamle Luther, att om man inte begriper något så lyfter man på hatten och går vidare. Jag brukar skruva på med hatten istället och stanna till och tänka, det måste betyda något det här. Nu ger jag mig inte Gud förrän du talar om vad det är för någonting. Alltså, rättfärdiggörelseprocessen, säger nu Paulus, den börjar med tro och slutar med tro. Det är den enda förnuftiga tolkning vi kan komma till. Av tro till tro. Och det betyder att tro, själva ordet, måste ha åtminstone två betydelser. Annars så blir det nonsens. De kan vara grannar med varandra, eller kusiner, eller enäggiga tvillingar, eller vad vi nu ska kalla det. Men det måste vara två lite grann från varandra skilda betydelser. Och det är ju egentligen en sån här oöversättlig ordlek nästan. Kommer ihåg i skolan en gång en kille som vi hade sån här glosförhör i engelska. Det var en klasskamrat som inte hade läst på, sin vana trogen. Och så kom det då någon engelsk glosa som han skulle översätta till svenska. Han hade ingen aning om vad det betydde, så han skrev oöversättlig engelsk ordlek. Om vi går tillbaka till Galaterbrevet. Och den här tredje kapitlet och andra versen. Genom att tro på vad ni fick höra, står det där. Och det är tro i den mening som vi brukar lägga in i ordet. Och som vi ofta har för oss är ordets hela betydelse. Att acceptera ett påstående som sant. Gud kommer med sin kärleksförklaring. Och vi håller den för sann. Okej. Då strömmar hans nåd in i oss. Det är början. Men vi bläddrar fram till femte kapitlet och den 22 versen. Då står det så här. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet. Och tjuvtittar vi nu i grekiska grundtexten så står det pistis. Både i Galaterbrevet 3 och 2 och i Galaterbrevet 5 och 22. Andens frukt är tro. Ja, men det var ju tro det började med. Ja, just det. Men det är också tro det slutar med. Därför att ordet pistis på grekiskan betyder inte bara att acceptera ett påstående som sant, att vara övertygad om eller något liknande, utan det handlar lika mycket om att vara trofast. Och går vi till hebreiskan och tittar på motsvarande ord där, så är det precis samma sak. Det råder ingen konflikt mellan de två språken, men i svenskan är vi mycket smalspårigare. Tro blir så lätt ett väldigt teoretiskt begrepp. En tankebyggnad kanske, en övertygelse, men just inte mer. En lärouppfattning, men inte mer. Och det är egentligen inte bibliskt, det är bara halva det bibliska budskapet. Andra halvan är att tron till sin natur är trofasthet. Och vi läste också för ett litet tag sedan Efesierbrevet 2. Vi gör om det igen. Ska vi titta. Efesierbrevet 2, verserna 8, 9 och 10. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. När vi vågar tro på Guds kärleksförklaring, så strömmar hans nåd in i oss. Det är inte givet hur breda kanalerna är. Jag sa det igår. Det kanske sipprar till en början. Det kanske blir rena vårfloden eller en sån översvämning som vi hade i midsommar hemma i Göteborg. Det regnade mer än i juni än vad det har gjort sedan man började mäta regnet i Göteborg. Det är ju inte dåligt. Men i vilket fall, nåden strömmar in. Och så uppfyller den oss och så strömmar den vidare i form av de gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och det där senare, det där utflödet, de gärningar som Gud från början har bestämt oss till och som bara består i att nåden flödar vidare. Trofasthet mot Fadern. Inte som ett tvång utan som en förmån. Låt oss gå lite grann till Gamla testamentet. Därför att ibland är det lättare att se vad ett ord betyder om man tittar på dess motsats. Och därför går vi till Jeremias tredje kapitel och där ska vi läsa ett rätt långt stycke. För där talas det om vad otro är. Och Gud talar till sitt folk som en man talar till sin otrogna hustru. Han beskyller sitt folk med all rätt för otrohet därigenom att folket älskar något annat än honom. Vi läser från början. Det är sagt, om en man skiljer sig från sin hustru och hon så går bort ifrån honom och blir en annan mans hustru, inte får han då åter komma tillbaka till henne. Blev inte då det landet ohelgat? Och du som har bedrivit otukt med så många älskare, du vill ändå få komma tillbaka till mig, säger Herren. Lyft upp dina ögon till höjderna och se, var lät du inte vanära dig? Vid vägarna satt du och spejade efter dem som en arab i öknen och ohelgade landet genom din otukt och genom din ondska. Väl blev regnskurarna tillbakahållna och inget vårregn föll, men du hade en äktenskapsbryterskas panna, du ville inte blygas. Och ändå har du nyss ropat till mig, min fader, min ungdoms vän är du. Skulle han kunna behålla vrede i vinnerligen, skulle han framhärda så för alltid. Så talar du, och gör dock vad ont är, jag fullbordar det också. Och Herren sa till mig i kung Josias tid, har du sett vad Israel, den avfälliga kvinnan, har gjort? Hon gick upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrev där otukt. Och jag tänkte att sedan hon hade gjort allt detta skulle hon vända tillbaka till mig, men hon vände inte tillbaka. Och hennes syster Juda, den trolösa kvinnan, såg det. Och jag såg att fastän jag hade skilt mig från Israel, den avfälliga, och gett henne skiljebrev just för hennes äktenskapsbrotts skull, så skrämdes dock hennes syster Juda, den trolösa, inte av detta, utan gick lika så bort och bedrev otukt. Och ohelgade så landet genom sin skamlösa otukt, när hon begick äktenskapsbrott med sten och trä. Ja, trots allt detta vände hennes syster Juda, den trolösa, inte tillbaka till mig av fullt hjärta, utan endast med hyckleri, säger Herren. Och Herren sa till mig, Israel, den avfälliga, har bevisat sig rättfärdigare än Juda, den trolösa. Gå bort och predika så norrut och säg, vänd om Israel, du avfälliga, säger Herren, så vill jag inte längre med onåd se på er. Ty jag är nådig, säger Herren, jag behåller inte vrede evinnerligen. Må du bara besinna din missgärning, att du har varit avfällig från Herren din Gud och löpt hit och dit till främmande gudar under alla gröna träd. Ja, ni har inte velat höra min röst, säger Herren. Vänd om, ni avfälliga barn, säger Herren, ty jag är er rätte Herre. Så vill jag hämta er, en från var stad och två från var släkt, och föra er till Sion. Och jag vill ge er herdar efter mitt hjärta, och det ska föra er i bet med förstånd och insikt. Ni har inte velat höra min röst, säger Herren. Ni har varit trolösa och löpt efter allt möjligt annat som ni älskade mer än mig. Rättfärdiggörelsen börjar med att vi sätter tro till Guds kärleksförklaring. Då strömmar nåden in i ditt liv. Kristus själv uppfyller dig med sin ande. Och då vänds din kärlek bort ifrån allt det där andra som du tyckte så mycket om. Och istället riktas din kärlek i trohet och trofasthet mot honom som älskade dig medan du ännu var syndare. Av tro till tro. Om vi går till Romarbrevets första kapitel så har Paulus en enkel och hisnande sammanfattning av allt vad synd är. Romarbrevet 1:25. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Så enkelt är det och samtidigt så svårt. Att älska det skapade istället för skaparen. Att börja älska gåvorna istället för att älska givaren. Ja, visst trillar vi dit allihopa då och då, eller hur? Och målet för Guds rättfärdiggörelse, det är att få lov att rikta om vår kärlek. Bort ifrån ägodelarna, bort ifrån vinsterna och förmånerna och få bara rikta den på hans person. Det handlar inte bara om att få den riktad bort ifrån sommarstugan till församlingsgemenskapen eller körsången i församlingen eller någonting sånt. Utan den ska riktas bort ifrån allt det andra till hans person. Jag har sagt det förut under vårt arsa, men jag säger det igen. Jag sörjer över att vi är så inriktade på allt det Kristus ger istället för att vara inriktade på hans person. Vad leder nu det här till? Vad kan vi få ut av det här? Vad ska vi nu göra med det här? Och hur handlar vi nu här? Och alltihopa detta. Ja, de frågorna har sin tid. Men först när vi har suttit som Maria vid Jesu fötter och tagit in hans person. Annars blir vi som Marta hela bunten. Hon som till sist är så arg så hon flyger ut i köket och bara skälla på Jesus. Frågar du inte efter hur jag har det? Jo, visst gör han det, men hon hade ju hållit sig borta. Med detta får vi alltså en lite vidare blick för vad tro är. Och jag tycker det finns egentligen ingen bättre definition än den som just Jesus genom Jeremia i det tredje kapitlet. Att tro är det som gör ett gott äktenskap gott. Ett äktenskap blir outhärdligt om man inte litar på varann. Utan man ständigt går omkring och misstänker varandra för bara jag går till jobbet så har hon nog ihop det med brevbäraren eller någonting sånt där. Det blir ju fullständigt olidligt, eller hur? Så det ömsesidiga förtroendet, det är omistligt. Den ömsesidiga tilliten. Men den ömsesidiga tilliten är ju bara en återspegling av att det finns trofasthet på gång. För om det faktiskt är så att hon har ihop det med brevbäraren så fort man vänder ryggen till, ja då är det ju verkligen motiverat att vara lite misstänksam, eller hur? Alltså är det så här att det består av ömsesidig trofasthet som uppväcker ömsesidig tillit. Och nu är det ju så med vårt förhållande till Kristus att vi har ju ingen trofasthet att komma med. Utan han har förvärvat trofasthet för oss. Och han ger den trofastheten till dig som en gåva. Och då finns både tilliten och trofastheten där. Och så finns det en ljuvlig relation att vila i. Och med det så glider vi mera över till frågan, hur får jag nu tro? Och då stöter vi på nästa missuppfattning som så lätt blandar sig i lek. Nämligen att tron skulle vara det Gud förväntar av oss för att saker och ting ska hända. Betalmedlet eller inträdesbiljetten eller den andliga prestation som har kommit istället för alla laggärningar med händer och fötter. Oh nej, så är det inte alls. Utan det börjar med tro. För tron är det som öppnar oss för Guds nåd. Och det leder till trofasthet. Men allt sammans är från Gud. Du kan inte ta dig en gnutta tro om du inte får den som en gåva. Ingenting. Ingenting. Och därför ska vi aldrig ställa frågan, hur bygger jag upp en tro? För en felställd fråga kan aldrig få rätt svar. Utan rätt fråga är denna. Hur bär sig Gud åt när han ger mig tro? Hur går det till? Ja, det är ett mysterium på många vis. Men lite glimtar kan man få. Och vi kan säga så här att detta liksom allt annat som tillhör Guds rike det kommer oss till del genom delaktighet i Kristus. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, så har det inte evigt liv. Just i vårt förhållande, i vår relation med honom, där börjar vi så att säga att smittas av hans trofasthet och hans tillit. Starka personligheter kan på olika sätt prägla sin omgivning, och jag har ingen bättre bild att komma med. Och det här är ingen märkvärdig bild, det har inte med hjärntvätt att göra. Utan det är bara så att det är så som det lilla barnet lär sig leva av sina föräldrar. Och alla våra pedagogiska instruktioner och alla våra genomtänkta uppfostringstekniker. Du vet, ju fler barn man får, desto färre principer har man ju så småningom. Det brukar ju vara så. De går i graven. Och man upptäcker både till sin glädje och till sin förskräckelse att ungarna blir ganska lika sina föräldrar. Äpplet faller ju som bekant inte så långt ifrån päronträdet. Därför ungarna leker pappa och mamma tills dess att de så att säga har tagit över. Imitation, relation, umgänge. Det är så mycket dyrbarare än teknik och knep och metoder. Sen kommer någon och säger, ja, han är ju pappa upp idag. Ja, pappa gläder sig. Och det gör ju vår himmelske far också, om någon skulle råka säga om dig att du är ju pappa upp idag. Någon berömmelse till dig? Nej, inte alls. Inte ett dugg. Allting till pappa. Så enkelt är det. Vi i västerlandet, vi är offer för individualism. Vi tänker i enstaka människor. Vi har för oss att vi är så otroligt avgränsade från varandra. Här är jag, och sen kommer ingenting, och sen kommer ingenting, och sen kommer ingenting, och sen kommer du. Och sen kommer det på nytt ingenting igen, och sen kommer Johansson. Och det är inte alls Nya testamentets budskap, inte gamla heller, ännu mindre gamla höll jag på att säga. Därför att Bibeln talar om släkter och generationer och folk och grupper. Det är en kollektivism i Bibeln som vi är så våldsamt främmande för. Att höra till någons familj, att vara Abrahams ättlingar, ja, det är ju att vara som Abraham. Om ni vore Abrahams barn så gjorde ni Abrahams gärningar, säger Jesus till fariséerna. Men kära hjärtan, säger vi, ju 2000 år efter Abraham. Ja, men sen då? Det är bara för att vi är så våldsamt inställda på ett individualistiskt tänkande. Och det är ingen kollektivism det här av någon sorts fascistisk modell, utan det är bara så vi hänger ihop mycket mer än vi tror. Vi ska titta lite grann i andra Korinthierbrevets femte kapitel. Och där läser verserna 14 och 15. Är jag sansad, är det för er. Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att det som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. En för alla och alla för en. Om en har dött för alla, ja, då har det hänt någonting med alla. Vad menar du, Paulus? Gorbachev till exempel, har det hänt något med honom? Har det hänt något med alla människor? Ja, hänt något med alla människor. En har dött för alla. Och då har det hänt något med alla. Vi hänger alla ihop på något vis. Det är ingen konstig tanke det här. Jag menar, den enes avgaser blir den andres skogsdöd. Vi hänger ihop. Den enes härdsmälta blir den andres kasserade renkött. Det är inget märkvärdigt med det. Det som utspelar sig i den enes liv kan så lätt få konsekvenser för den andre. Och den enes rättfärdighet kan också få konsekvenser i den andres liv. En har dött. Okej, det var en gärning som fick en global, världsvid konsekvens för alla tid. Ingen är opåverkad. I Filipperbrevet 2:7. Nu, Liselott, går jag på Filipperbrevet här. Så ska vi se. Ja, vi läser 6 och 7 verserna. 8 med. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, eller egentligen slavens gestalt, står det i grekiska, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Varför måste Jesus bli människa? Varför gick inte frälsningen ordna på ett andligt vis i himlen? Jo, han måste bli som en av oss. Därför det som händer med en av oss, det händer egentligen med oss alla. Vi hänger ihop. Och därför måste han komma som en människoson. Och så händer någonting med denne människoson som påverkar eller kan påverka oss alla. Vi går till Romarbrevet 8. Tredje och fjärde verserna. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur. Lagen, den kom till korta. Den kom och sa till dig och mig: du får inte vara självupptagen. Jaså, jag får inte vara självupptagen, tänker man. Oh, nu måste jag försöka vara rättfärdig här. Och så blir man ju super självupptagen. Och så blir allting bara 100 gånger värre än det var förut. Och det är ganska knepigt, har du tänkt på det? Vi har ett ord som heter att vara lagisk. Det är det sjuka, det är det förvridna, det är det bakvända, det är det som inte fungerar, det har vi ord för. Men det finns inget ord för det som stämmer, det som är rätt. Vi har en präst nere i Göteborgs stift som heter Bengt Pleijel. Han har själv hittat på ordet att vara nådisk. Men det säger ju en del om oss att vi inte har något riktigt ord för det där. Nå, lagen räckte inte. Därför att vårt fall var för djupt. Vad gör då Gud istället? Jo, i människan finns nu synden i singularis. Det vill säga självupptagenhet. Om du vill kalla det så. Att allting som den fallna människan tänker, säger och gör går ut på henne själv. Även om vi kan bli mästare i att få det att se ut som det inte var så. Om bara jag får makten i Sverige så ska ni få se hur fint det blir. Egennyttan och allmännyttan kan vi ofta få att se ut som de sammanföll. Ja, men vad gör då Gud? Jo, han sänder sin son så att han blir som en av oss. Lik en syndfull människa. Egentligen står det i grundtexten som en avbild av den syndfulla människan. Människan som inte var Guds avbild längre får istället uppleva hur Gud kommer och blir den fallna människans avbild. Och när han dör, rättfärdig, dör han för syndar. Då skipas det en dom över självupptagenheten. Då är det någonting i självupptagenhetens, vad ska vi säga, allmängiltiga princip som dör. Och det händer alltså inte bara i Kristus. Det händer också med dig och mig. I Kristi korsfästelse, när han lider till köttet och dör en fysisk död, så utskipas en dom över självupptagenheten. Därför att han går hela vägen bortanför all självupptagenhet. Han ger upp allt, han utblottar sig, blir lydig in till döden på ett kors. Till att torteras ihjäl. Under skam och vanära. Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Då plötsligt utskipas det en dom över självupptagenhet. Och den hänger som en giljotin också över din självupptagenhet. Och den giljotinen kan rassla ner när som helst och liksom hugga huvudet av självupptagenheten också i ditt liv. Härligt, underbart. En har dött för alla, alltså har de alla dött. Vi går nu tillbaka till Galaterbrevet. Två och 19 har vi tittat på förut och låt oss göra det igen. Kanske bara den sista meningen i den versen. Jag har blivit korsfäst med Kristus. När skedde det? På ett sätt när Kristus dog. Och på ett sätt skedde det i Paulus liv. När Paulus dog på vägen till Damaskus. Självupptagenheten har en gång dött när den spikades fast på korset. Men i ditt och mitt liv så dör den också när vi upptäcker vår hjälplöshet inför självupptagenhet. Och vi bara önskar, vi ropar på hjälp och önskar bara få kasta den ifrån oss. Och i den självupptagenheten finns ju alla våra kärlekar till det som hör världen till. Älska inte världen eller det som är i världen. Ty då kan inte faderns kärlek förbli i dig, skriver Johannes. Visst, den kan mellanlanda, men kanske inte förbli. Jag har blivit korsfäst med Kristus. Nu ska vi läsa den 16:e versen och det är egentligen den, ska vi säga, höjdpunkten i det här bibelstudiet, om jag nu får tala om sådana. Och återigen, nu vill jag gärna att ni har era biblar framme och läser den versen. Därför att nu är det så här, och det är liksom en poäng i detta. Att vi är så fångade i tanken att begreppet tro är en sorts övertygelse och ingenting annat. Och därför när det står tro i grekiskan så pillar vi alltid dit pronomenet på när vi översätter till svenska. Tro på. Ja, då blir det ju en teori och inget annat. Eller en tanke, en övertygelse, en abstraktion. Och nu ska jag läsa den versen, den 16:e versen, så som den står i grundtexten. Jag har bytt lite ordföljder här och var för att det inte ska bli alldeles för knöligt. Men jag har inte ändrat på någonting. Och så läs nu i din egen bibel samtidigt så ska du få se. Då vi vet att en människa inte blir rättfärdigad av gärningar efter lagen, utan genom Jesu Kristi tro. Så satte också vi vår tro till Kristus Jesus, för att vi måtte bli rättfärdigade av Kristi tro och inte av gärningar enligt lagen. Ska vi försöka en gång till. Poängen i detta är alltså att det på två ställen i denna vers står talat om Jesu Kristi tro. En gång till. Då vi vet att en människa inte blir rättfärdigad av gärningar efter lagen utan genom Jesu Kristi tro, så satte också vi vår tro till Kristus Jesus, för att vi måtte bli rättfärdigade av Kristi tro och inte av gärningar enligt lag. Kristus var trofast in till döden på ett kors. Och hans trofasthet smittar av sig på oss. Vi får sätta vår förtröstan till hans trofasthet. Och på något sätt så ger det oss både mer tillit och mer trofasthet. Det är bara i Kristus som allt detta finns. Och du förstår, Jesus blir ju förd genom dödsriket av Fadern. I total hjälplöshet, i precis lika total hjälplöshet som vi upplever du och jag när förkrosselsens ögonblick kan komma över oss. Och ingenstans tycker jag det finns så underbart uttryckt som i de salmer som det judiska folket har läst och läst i århundraden och årtusenden just i påskfirandet. Och som Matteus beskriver att när de hade ätit påskalammet så sjöng de lovsången och gick ut i Getsemane. Vilken lovsång då? Jo, det är några salmer i Saltaren. Och vi ska läsa två av dem. Vi ska läsa 116:e psalmen. Och lägg nu märke till att det handlar om en man som blir förd genom döden. Genom det totalt övermäktiga. In i en situation som han inte har någon som helst kontroll över. Bara i en enda förlitan på att av Fadern bli förd ut på andra sidan. Och i en fullkomlig självuppgivenhet, en fullkomlig trofasthet. Jag har Herren kär, ty han hör min röst och mina böner. Ja, han har böjt sitt öra till mig, i hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omvärvde mig och dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse, men jag åkallade Herrens namn. Ack, Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar det enfaldiga. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd nu åter till din ro, min själ, till Herren har gjort väl mot dig. Ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska få vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, ty därför talar jag. Jag som var storligen plågad, jag som måste säga i min ångest, alla människor är lögnaktiga. Hur ska jag löna Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria åt Herren mina löften, jag i hela hans folks åsyn. Dyrt aktad i Herrens ögon är hans frommas död. Ack Herre, jag är ju din tjänarinna, din tjänare, jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Dig vill jag offra lovets offer och Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria åt Herren mina löften. Jag är i hela hans folks åsyn i gårdarna till Herrens hus. Mitt i dig, Jerusalem. Halleluja. Och 118:e psalm. Lägg märke till på samma sätt. En som helt maktlös, totalt utblottad, blir förd igenom det orimliga, det outhärdliga i trohet mot Fadern och i förlitan på Fadern. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i vinnerligen. Så må Israel säga, ty hans nåd varar i vinnerligen. Så må Arons hus säga, ty hans nåd varar i vinnerligen. Så må det som fruktar Herren säga, ty hans nåd varar i vinnerligen. I min nöd åkallade jag Herren, och Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats. Herren bistår mig, jag ska inte frukta. Vad kan människor göra mig? Herren bistår mig, han är min hjälpare, och jag ska få se med lust på dem som hatar mig. Bättre är att ha sin tillflykt till Herren än att förlita sig på människor. Bättre är att ha sin tillflykt till Herren än att förlita sig på första. Alla hedningar omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig, ja de omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig som bin, men de slocknar som eld i törne, i Herrens namn ska jag förgöra dem. Man stöter mig hårt för att jag ska falla, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag ska inte dö utan leva och berätta om Herrens gärningar. Väl tuktade med Herren, men han gav mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga ska gå in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev mig till frälsning. Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Av Herren har det blivit detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Ack Herre fräls, ack Herre låt väl gå. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar ifrån Herrens hus. Herren är Gud och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn. Du är min Gud och jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerlig. På samma sätt blir ju vi så ofta förda genom det orimliga. Och vi får ändå leva i en tillit till att när Gud för oss genom det vi inte förstår, så vet han bäst. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För att vi ska nå det mål som han har ställt upp. Att vi ska komma hem till Fadern. Och det kan bli en vandring genom dödsskuggans dal. Det står ett bord dukat på andra sidan. Och ibland dukas det ett bord åt oss också i dödsskuggans dal. Ändå får vi så att säga vandra vidare i en tillit om att Herren vet vad han sysslar med och han har inte övergett oss. Och med Herrens hjälp får vi framföra den trofasthet som gör att vi inte kastar yxan i sjön och inte börjar anklaga Gud och säga att det var ju inte alls vad jag hade tänkt med det här. Vi får uppleva växlingar av ljus och mörker som vi inte alltid förstår. Men vi vandrar inte här i åskådning, säger Paulus. Vi får inte förklaring på allt. Vi vandrar i tro. Och den tron, den tar vi oss inte själva. Den är bara en återspegling av att det är den vandring där Jesus har gått för oss. Det är bara en återspegling av hans tro som fungerar i våra liv. Liksom vi bara återspeglar hans rättfärdighet. Det är i Kristus allt detta finns. Ingen annanstans. Vi går tillbaka till Galaterbrevet 3. Nu får ni ingen rast för bönegrupperna, men jag ber om lite ursäkt och överseende. Vi läser 6 och 7 verserna Galaterbrevet 3. Se på Abraham. Han trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Ni skall alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham. Ja, hur gick det till när Abraham trodde? Herrens ord kom till Abraham i en syn. Han sa, står det i första Mosebok 15:1. Herrens ord, det är Jesus. Plötsligt så uppenbarar sig Jesus för Abraham. Han är 90 år gammal. Han har fått allt. Han är rik och det har gått honom väl i händer med det mesta. Men Abraham är lite besviken. Vad ska jag med alla mina rikedomar till? Du har ju inte gett mig en son, säger han till Herren. Och vi kan ana tragedin. Och vi kan också lite mellan raderna ana hur besviken Abraham är på Gud. Skönt att se. Ibland gör vi honom till en idealgestalt fjärran från alla mänskliga realiteter. Han var människa, Abraham. Mig har du inte gett någon son. Och Jesus säger, du ska få en son. Det är inte så där förfärligt lätt att förstå. Lite senare när Herren åter uppenbarar sig för Abraham och säger, nu ska du heta Abraham. Nu ska du få en son med din hustru Sara. Du vet, i mellantiden hade han ju fått en son med Hagar, och det stökade ju till världshistorien en smula. Då stod det att Abraham föll raklång ner på marken och skrattade. Det tycker vi låter lite ofromt, så därför skriver vi att han log i svenska bibeln. Men det är hebreiska ordet sechoch som betyder skratt. Första hand. Han tyckte det lät för dråpligt. Nå, Gud hade lite pedagogik med Abraham. Han gick ut i nattmörkret med Abraham och sa, räkna stjärnorna. Så talrik ska din avkomma bli. Och Abraham började räkna. Och inte därför att han räknade så bra eller var så duktig på att räkna stjärnor eller någonting sånt. Utan därför att han ändå gjorde som Herren sa, så börjar Herrens liv att strömma in i honom. Och han börjar tro på det orimliga. Ännu i en mycket begynnande och ofullständig version. Så ofullständig att han några år senare kan ligga där på marken och skratta. Men ändå börjar en process. Och det är inte han som gör det här. Jag ville så gärna att vi såg det. Det är Gud. Tron i hans liv var bara början på den gåva som Gud ville ge honom. Isak. Och tron i ditt liv. När Herren börjar ge tro in i ditt liv. Tro inte att du har gjort det själv. Utan det är bara förstadiet på den rättfärdighet som Gud vill låta växa fram i dig. Det var inte ditt betalmedel. Det var början till Guds handlande. Jag tycker så mycket om ett ord som står i första Korinthierbrevet 4. I Korinth så blev det så att det blev en massa skryt på gång. Om du har en konkordans till den gamla bibelöversättningen och letar på ordet uppblåsthet, så ska du finna att nästan alla hänvisningar står till första och andra Korinthierbrevet. Det har varit mycket skryt på gång i denna härliga karismatiska församling. Det är väl varken första eller sista gång. Och Paulus, han förmanar nu och säger så här. Att man skröt kanske inte bara över sina egna gåvor och företräden, utan också över olika ledare. Sjätte versen. Detta, bröder, har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos. För att ni genom vårt exempel ska lära er vad som menas med håll er till skriften och inte skryta med den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och om du har fått det, varför skryter du då som om det inte var en gåva? Allt är en gåva, också tron. Och trons första gåva är mottagligheten för Guds tilltal. Och det får växa fram till en trofasthetens gåva. Som så att säga blir trons fulländning i våra liv. Hela tiden är det Jesu Kristi tro. Han har gått för. Han vandrade i tro och bjuder oss att följa efter med den kraft som hans vandring ställer till vårt förfogande. Men då måste också korset få verka i våra liv. Den vandringen är otänkbar utan korset också i våra liv. Ska vi vara delaktiga i Kristus, då är vi delaktiga i allt sammans. Och därför så återkommer korset gång på gång, gång på gång, gång på gång. I Galaterbrevet. Därför att våra tillägg till Jesu Kristi försoning har i allmänhet det lilla hemliga syftet att onödiggöra korset. Inte minst korsets utsträckning över våra egna liv. Så låt oss se lite till slut. Galaterbrevet 3 och 1. Vilka dårar ni är, ni galater. Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Femte kapitlet och 24 vers. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Sjätte kapitlet, elfte vers. Se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand. De som vill skaffa sig anseende genom något yttre söker tvinga er till omskärelse bara för att de inte vill bli förföljda för Kristi kors. Dessa som håller på omskärelsen bryr sig inte själva så mycket om lagen. Men de vill att ni ska omskäras så att de kan berömma sig av det som har skett med er kropp. Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilken världen är korsfäst och död för mig och jag för värld. De här som inte vill bli förföljda för Kristi kors, det är kanske inte så att de omedelbart skulle bli förföljda om de predikade Kristi kors, utan det är kanske så att om vi verkligen gör det och förstår vad det är vi talar om, så måste vi räkna med korsets möjlighet i våra egna liv. Och det är när vi vill slippa den möjligheten som vi inför alla möjliga sorters omskärelser istället. Och så får vi nya evangelier, sådana som ser bättre ut och som kanske har en mycket bredare anklang. Men anden viker bort. Och vi biter och sliter i varandra. Låt oss be tillsammans. Jesus Kristus, du säger till oss att ingen av oss kan komma till dig om inte Fadern som är i himlen drar oss till dig. Och gör oss delaktiga av din tro. Din tillit i Fadern och din trohet mot Fadern. Herre, bara i dig har vi tro. Och bara i umgänget med dig smittas vi av din tro. Och din rättfärdiggörelse i våra liv, den börjar med att vi vågar tro på din kärleksförklaring. Och så småningom, när nåden utför sitt läkedomsverk i oss, så strömmar också nåd ut i form av trofasthet. Att vi får bli gjorda trofasta mot de gärningar som du från början har bestämt oss till. Det är allt för underbart, Herre. Vi kan inte förstå det. Ändå vittnar din ande med vår ande att det är sant. Vi lovar dig, Jesus Kristus.